Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
För att jag ska kunna få ro och frid, vilket jag inte hade där och då, är att jag måste göra någonting som inte bara gynnar mig utan gynnar andra. Det har en bigger liksom, purpose.
Mm.
Så jag tror att mitt kall är förändring.
Välkommen till En timme med, där jag, Sanja Tigeltia, träffar människor som inspirerar mig. Vi pratar om deras karriärresa, lärdomar, motgångar och helt enkelt självutveckling från ett businessperspektiv. I dagens avsnitt så möter jag entreprenören och fotomodellen Roger Dupé, som har gjort en internationell karriär och gått visningar för bland annat Kenzo, Björn Borg, gjort kampanjer för Rolls Royce, bara för att nämna några, arbetat med världens främsta supermodeller. Han driver även skönhetsvarumärket Melion, och vi går in på hur hans karriärresa startade, drömmarna om att bli fotbollsproffs, hur man tacklar när det inte blir som man har tänkt sig och hur han kom in på modellandet. Hur den karriären tog fart och har sett ut, men också starten till sitt skönhetsvarumärke. Otroligt insiktsfullt och givande samtal, hoppas ni gillar.
Hej!
Hej!
Fan vad kul att ha dig här.
Tack för att jag får komma.
Jag är jätteglad och nyfiken.
Ja, vad roligt.
Vi har försökt få till det här ett tag, men du reser en del.
Ja, ibland är jag på springande fot, så det går ganska liksom snabbt i mitt liv vissa gånger. Men annars har jag min bas här i Sverige. Så, så det är lite catch me if you can't.
Okej, okay, jag är glad att I caught you.
Exakt.
Är du uppvuxen här i Stockholm eller vart?
Faktiskt inte. Jag är uppvuxen i Västerås från början.
Hur såg uppväxten ut? Hur var drömmarna?
Fotbollskille var ju liksom drömmen, det var det jag ville göra. Uppväxt med mina föräldrar, båda föräldrarna, sen tre syskon, har en storebror och sen en äldre syster och en yngre syster, så jag är liksom mellanbarnet.
Okej. Tror du har påverkat dig att vara mellanbarn?
På både gott och ont, tror jag. Väl, alltså typ trots barnet kanske. Barnet som alltid ville gå sin egen väg, har bara gjort saker som jag tycker är roligt, gillar inte att följa liksom normer och mallar, så jag var väl en liten rebell när jag var yngre och så.
Är det så?
Mm.
Och drömde du redan då om att bli modell, eller vad hade du för framtidsdrömmar?
Nej, utan det var bara fotboll. Jag tror att jag var väldigt blyg som liten, som barn, tror jag. Och för mig var liksom fotbollen var nästan som mina föräldrar. Den tröstade mig, den fanns alltid där för mig. Sen när jag gick i skolan så gick jag en väldigt svensk skola, och där var det väl någonstans att jag inte tänkte kanske på hur jag såg ut, men där och då så påpekade väl folk att man såg annorlunda ut. Och då återigen var så här, fotbollen var där för mig, för när du är duktig på fotboll, då vi barn var med dig, och sen gav det mig väl någonstans en så här confident i att jag var bra på någonting och att jag dög och så vidare. Så fotbollen har väl verkligen så här betytt mycket för mig, men också fått mig att hamna på rätt spår, även om jag var ute och trasslade lite och sådär. Så.
Jag fattar, och det gör ju mycket, alltså sporten förenar ju många på det sättet, oavsett var man kommer ifrån, vem man är, alltså det, man är där för en och samma sak.
Mm.
Och det är ofta, som du sa, även om man kanske hamnar i trassel eller vad som helst, så har man ett bigger purpose med fotbollen, eller vilken sport som helst, man ofta fotboll eller lagsport.
Mm.
Men med modellyrket, hur kom det på tal?
Alltså det var en ren slump. Jag har väl alltid gillat kläder, men det var väl mer för att vara så här trendig i skolan. Men jag ville alltid ha de här sakerna som inte alla andra hade. Så då åkte jag alltid till Stockholm och så här kollade på vad stockholmarna hade på sig och sen tog med det till Västerås, för vi var ju ändå så långt efter, även fast det är så här en timme ifrån typ. Så då åkte jag hit och sen kollade på kläder och sen ser jag att liksom två scouter förföljer mig. Och jag trodde, för jag var med mitt kompisgäng, att så här, någon hade tagit någonting eller så, att de är efter oss på grund av det. Så typiskt. Men så frågade de mig om jag ville bli modell och tyckte att jag såg vacker ut och du vet, påpekade väldigt mycket om mitt utseende. Och jag var inte alls van med det eftersom jag bara blev bedömd på min prestation. Så att alla modeller ofta så här, ja, men ni vet att ni ser bra ut. Nej, jag visste inte det där och då. Nej. Utan det kom ju mycket senare typ. För mig trodde jag alltid så här, okej, men tjejerna gillar mig för att jag spelar fotboll. Inte för hur jag såg ut liksom. Så då kom de fram till mig och frågade om jag ville bli modell. Och jag sa då nej, för jag identifierade mig som fotbollsspelare. Och det var det jag ville göra. Och sen från liksom en afrikansk familj och uppfostran så fanns inte det där på tal. Liksom. Det var mer skola. Bara fotbollen var ett problem. Liksom. Och de ville ju bara så här, ja, men du ska gå i skolan, du ska utbilda dig som alla andra föräldrar. Typ. Du, det finns fem saker du ska bli och det här ska du bli. Typ. Och då kände jag bara så här, okej, men fotbollen är det jag vill göra. Jag vill inte göra någonting annat. Men sen insisterade de och sa bara, ja, men du kan resa och det finns stora möjligheter och du kan se världen. Men jag tänkte inte så mycket på det, utan det var mer när fotbollen inte riktigt gick som jag ville. Och det var då jag inte kunde släppa tanken att så här, varför kom de just fram till mig? Mitt emot Åhléns på den mest trafikerade gatan i Stockholm. Liksom, varför just mig? Och sen ringde jag tillbaka kanske. Vad tog det? Ja, 1,5-2 månader. Och bara så här, ja, ah, men det är jag. Och de bara, ah, jätteroligt, kom upp till kontoret, du vet. Väldigt så här, snabba puckar. Men sen när jag kom dit så var det också så här konstigt. För jag är inte van att vara i de rummen typ. Så jag kom dit och de gav mig ett papper där jag skulle skriva alla mina mått och intressen och så vidare. Och sen typ tog de några polaroidbilder som det hette då. Och sen, that's it, du vet. Och sen jag bara, men ska jag inte göra någonting? Eller typ, är det ingen prestation? Eller är det inte, du vet, det var bara det. Okej, okay, hejdå, vi hör av oss. Och jag bara, okej. Okay. Typ, jätteosäker framför kameran. Och inte kände mig bekväm alls, liksom. Så det var väl en stor omställning. Men jag kände också samtidigt att så här, okej, okay, men jag gjorde det. Och det var det här jag fick, typ. Så jag vände. Jag la inte så mycket energi på det. Utan mina dagar gick tillbaka till det vanliga och sen rätt vad det är så ringer ett nummer och kanske en månad senare efter jag blir signad och då får jag liksom mitt första jobb.
Ja. Hur kändes det? Var det där och då du valde att lägga fotbollen på hyllan?
Nej, inte helt. Alltså jag tror att jag hade fortfarande så här, jag har väldigt stora krav på mig själv har jag insett nu när man har blivit äldre att jag vill väldigt mycket, stora visioner, du vet. Men där och då tror jag var väl en sån kille, jag var väldigt duktig på fotboll i ung ålder och hade aldrig haft några setbacks. Alltså aldrig varit skadad typ. Alltså allt har bara gått skitbra uppåt, du vet. Blev signad när jag typ blev 16 år, du vet. Alltså allt var bara så här, en lysande framtid, du vet. Bara matades med egot hela tiden. Och sen kom min första setback när jag blev skadad och raserade hela min verklighet och identitet och kris. Och alltså allt hände på en gång liksom. Och där och då lärde jag mig ändå ganska mycket. För att efter det så kommer jag aldrig identifiera mig, alltså min person, med vad jag gör. För att det skadade mig väldigt mycket, alltså psykiskt. Men också att någonstans, det var bara det jag visste och det jag ville göra. Så det blev så här svårt att i den unga åldern, trots det, alltså runt 19-20, du vet, du har ju jättemycket tid fortfarande. Men jag kände bara så här, okej, men om inte jag är i allsvenskan är utomlandsproffs innan, du vet, vad vet jag, typ 20-årsåldern, ja, men då kan jag inte make it, liksom. Så det var väl också så här, inte realistiska mål i mitt huvud. Alltså, jag tror att jag hade lite för höga förhoppningar på mig själv och mycket press från mig själv. Men också att det var väldigt mycket brus när jag var så pass ung. Ja, han är så duktig, han ska dit. Jag spelade bara med äldre, du vet. Mm. Allt var liksom skrivet att det skulle bli så. Sen blir det inte så. Liksom.
Identifierar du dig som den fotbollsspelaren där och då väldigt stark? Det var den du var.
Ja, ja. Mm. Det var jättejobbigt. Sen alltså, när jag var skadad och folk bara sa, okej, men vad händer? Varför spelar du inte? Eller typ blev bänkad och typ, nej, det där var... Det var inte nice alls. Du vet, man blir nästan så här folkskygg. Det är lite som, ja, men man kan jämföra det med folk som kanske, jag vet inte, har slagit igenom, eller artister kanske. Du vet, när man konstant frågar dem, när kommer nästa låt? När kommer nästa låt? Varför har jag ingenting? Varför har jag ingenting? Du vet. Och då blir man så här, okej, men du vet, jag har inte svar på allting. Nej. Utan jag bara är, men utåt sett så kräver de så mycket från dig eftersom att de har liksom, eller du har blowat upp i media eller whatever liksom, så... Så det blir väl så. Så jag tror det är viktigt att ha distans till saker man gör.
Men tror du någonstans att det misslyckandet i din egen värld, nu var det ju inte misslyckande, men det känns kanske så, när man är med om en sån sak. Alla har ju liksom kanske någon sån milstolpe när det inte blev som man har tänkt. Tror du att det har hjälpt dig mycket framåt i att inte identifiera dig med din prestation?
Ja, det lärde mig mycket saker sen. Mm. Alltså det där och då gjorde det ju inte det. Nej. Då sög ju allt. Men det är ju sen när man börjar fatta och börjar jobba på liksom sig själv och börjar jobba på... jag ville ju bli beteendevetare, så jag har jättestort intresse för liksom psykologi, sociologi och sådana grejer. Så själv bearbetning och typ sådana grejer som jag tycker är sjukt intressant. Så det var mycket så här att... Ja, men... Inte identifiera sig med det man gör. Men också att jag hade några mentorer i tidig ålder också. Förebilder som ja, men var där för mig och stöttning. Och att det finns mer än bara liksom spela fotboll. Och det är väl det som jag har tagit med mig sen. Och kanske därför modellandet gick så pass bra. För jag hade distans till det. Men också samtidigt att det inte var någonting som var min dröm. Utan jag bara gjorde. Och sen kände jag också som att det blev som en andra livlina, och då var jag så här, okej, men där måste jag göra exemplariskt typ. Så jag fastnade aldrig i det här rock'n'roll-livet i modellandet, utan det var alltid så här strategiskt, seriöst, du vet. Och sen kommer man ändå från en så här, ja, med ett utsatt område, vad de kallar det, men jag tycker inte det är det där och då, eftersom jag tyckte att det var en så här idyllisk miljö att växa upp i, för jag vet ju inget annat, men det fanns fantastiska saker, man lärde sig om andra kulturer och mångfalden som fanns liksom i förorten eller vad man säger. Så jag kände bara så här att jag har lärt mig otroligt mycket och känner att jag kommer alltid ge liksom 10 gånger mer och 100 för man kommer ifrån där man kommer. Men det sätter också en extrem press på en.
Ja.
Så det är så här, it's a blessing and a curse på något sätt. Så jag vet inte, jag tror att det har väl, alla de här sakerna som man har gått igenom har väl format mig till den jag är idag. Liksom.
Ja, men exakt. Och allt blir ju som det är tänkt på något sjukt sätt. Man kan ju inte riktigt styra sitt här, det är vilket man än vill liksom. Så det är bara att acceptera läget, brukar jag tänka, göra det bästa av idag.
Exakt.
Men jag är ändå nyfiken på hur du behöll ditt jag i allt modellande. För jag tänker, när det rev igång och blev liksom du började ut i världen. Jag kan tänka mig att det var en helt annan livsstil som erbjöds. Och rock'n'roll-livet.
Ja, jag tror att alltså, när man kommer från de platserna jag kommer ifrån, då ser du saker ganska tidigt. Så jag har sett saker ganska tidigt, jag har varit med om saker ganska tidigt. Speciellt liksom destruktiva saker ser du ganska tidigt, och någonstans får man välja ganska tidigt, vill vara en del av det eller inte. Det finns nästan två val att välja, eller man kanske har tre val att välja, I don't know. Och det är antingen liksom studier, whatever, eller så är du duktig på något, eller så faller du. Så det är de tre olika vägarna som finns där, som man har som val när man kommer från där jag kommer. Så för mig var det så här, okej, men jag redan har sett det, så nyfikenheten fanns inte där på samma sätt. Och många i branschen som jobbar med film eller mode, de kommer ju oftast från liksom privilegierade familjer och så vidare, så för dem blir det kanske coolt, nytt, intressant, nyfiket, du vet, eftersom att de kommer från sån trygg punkt.
Mm. Men och inte folk, lika mycket att riska.
Nej, inte riktigt. Men folk som kommer från där vi kommer är så här, okej, men du ser ju de här sakerna varje dag. Alltså du ser folk som kanske inte har båda föräldrarna hemma, eller du vet, man förstod inte då att varma mackor i ugnen kan betyda fattigdom, du vet.
Ja, men
det, ja, det är andra saker som du ser, eller bara så här, föräldrarna är aldrig hemma, oh shit, vi har lägenheten hela natten, kvällen, två dagar.
Mm.
Eller typ, okej, men hämta en PlayStation-kontroll för honom, så går vi och spelar hos honom, och sen han har ett spel, och sen du vet, vi sätter ihop det. Eller typ, ja, men dela på kläder. Mm. Okej, jag vill ha den här jackan på fredag för jag ska träffa en tjej. Mm. Eller du vet, så det är en annan typ av gemensam när man växer upp. Men där och då ser man ju inte det. Man ser det bara som typ så här, brödraskap och familj. Typ.
Mm. Ja, men verkligen. Och jag förstår verkligen vad du menar med, alltså att du var kanske fokuserad på det du gjorde med modellandet. Att, yeah, att det inte lockar lika mycket. Mm. Jämfört med om man har varit avskärmad från allt det och kommer ut i världen helt grön.
Yeah.
Och bara så här, shit vad spännande allt annat är. Men hur var det bakom kulisserna? Är det slitsamt?
Väldigt ensamt skulle jag väl säga. Ensamheten är ganska stor. Men också slitsamt, eftersom att det som stör mig lite med modellandet är att jag bestämmer inte över mitt egna öde.
Mm-hmm.
Och någonstans så känner man väl att man har något slags av kontrollbehov. Mm. Av att så här, men det är ju mitt liv. Jag vill kunna navigera eller göra det på bästa möjliga sätt. Men här handlar det mer om så här, om du ska please alla andra för att i hopp om kanske den här personen gillar dig. Eller i hopp om att det här brandet gillar din look eller din personlighet. Eller du vet, det sitter ju inte i dina händer i slutet av dagen. Det enda du kan göra är att komma som du är och vara i din bästa fysik eller whatever. Men det är fortfarande så att du ser ut som du gör.
Mm.
Du vet, du kan inte gå och ändra på din look. Medan i fotbollen eller något annat så är det så här, okej, men träna mer.
Exactly.
Okej, men då kan jag göra någonting åt det. Här kan jag inte göra någonting åt det. Om min agent inte gillar mig, du vet, du kan ju inte göra någonting. Vad ska du göra?
Frustrerande, speciellt om, ja, man är en prestationsperson.
Ja, så det blir så här, jag vet inte, där någonstans får man ju tänka smart och strategiskt och bara, hur navigerar jag i det här och vad vill jag göra med det? Men jag är väldigt tacksam för modellen. Det har öppnat fantastiska dörrar för mig. Jag har fått resa världen. Jag har träffat människor som jag aldrig, alltså någonsin skulle träffa. Byggt kontaktnätverk. Du vet, känner inte mig som en turist. Släng mig i vilken modemetropol som helst jag hittar. Jag vet hur jag ska navigera. Vart i länder som jag, du vet.
Mm.
Det är också en blessing att kunna så här, okej, men jag har kunnat leva. Det har inte låtit kanske sjukt att se, men på mitt yttre att kunna liksom, ja, men, ta hand om mig själv och göra sådana grejer.
Känner du någonsin press som modell att bara så här, shit, jag måste hålla mig snygg, jag måste hålla mig träna, alltså du vet den grejen, eller?
Där är det också, jag tror att många har den pressen, men för mig har det blivit så här, därför tror jag allting har en mening, så fotbollen, jag tränade ju hela tiden, så träning för mig kommer naturligt, så för mig när någon säger att du inte tränar, det är konstigt, förstår du? För mig är det så här, okej, men tränar du inte? Alltså,
ja,
det är så här, det gör man ju bara. Det är bara där, förstår du? Så om en agent säger så här, men du vet, du behöver träna, då är det så här, men jag tränar ju redan, du vet.
Ja.
Sen handlar det väl om skruva hur mycket,
såklart,
du vet, vad det handlar om. Men jag tror mer på så här, ett sunt levnadssätt, förstår du vad jag menar? Så i slutet av dagen har jag också blivit tillräckligt gammal för om någon vill ha dig så kommer de boka dig regardless. Du vet, exakt, i slutet av dagen. Det handlar inte om centimeter. Det,
nej,
handlar om vem du är, vad du har gjort, du vet. Det finns vissa modeller som inte alls är sample size, du vet, eller whatever. Och på grund av att de gillar dig så kommer de boka dig, liksom.
Mm.
Så det är inte så mycket du kan göra, förstår du?
Nej,
alltså, mycket är inte i dina händer. Även fast man vill tro det i början när man inte kan industrin, du vet.
Det är mycket nätverksbaserat även i
det
modell
också, det är klart. Ja, det är klart. Alltså i slutet av dagen när man kollar på det, då är det så här, okej, men det fanns vissa shower där och då som var så här, okej, men nu vill vi ha skådespelare. Eller nu vill vi ha, vi ska sourca någon som ser ut så här. Eller vi ska bara streetcasta. Du vet, vad ska du göra? Du kan ju inte göra någonting. Alltså, det är visionen där och då. Liksom.
Och vad känner du har liksom varit de största motgångarna i modellyrket? Alltså där du känner så här, fan, det här har varit tufft. Eller det har inte varit som jag tänkt mig. Och så har du fått kriga dig igenom.
Alltså alltid har det ju varit ett krig, eftersom att det känns som att det är du mot först agenterna och sen mot hela världen, du vet. Men jag tror att mycket har varit det jag krigat mig igenom är så här, okej, men jag är inte nära, jag har ingen trygghet. Det är väl det som har varit jobbigt med modellen. Du vet inte när telefonen slutar ringa. Du vet, när jag jobbade som mest, jag fick också en typ en panikkris. Jag bara, jag vet inte vart det är. Du vet, alltså, jag flyger mellan kontinenter och länder och gör det och ska vara trevlig där och ska alltid komma, du vet, vara snäll, trevlig, bemötande, du vet, hela tiden. Jag är också människa.
Mm.
Jag är också mina dagar. Alltså, saker kan också gå fel på min väg tills jag kom och ska göra ett jobb med dig. Du vet, men folk tänker inte på det.
Nej,
de tänker ju bara att du ska vara modell och du ska vara glad och du ska göra allting. Ni vet ju inte vad som har hänt i mitt liv.
Nej, eller vad
tiden,
du genomgår.
Eller vad jag gör. Eller vad jag gör. Exakt. Mm. Så det är väl det som har varit jobbigt, att man hela tiden måste sätta på en fasad av att så här, men jag ska ge så mycket energi, jag ska alltid vara glad. Till slut man blir bara så här, man blir ganska tom, för att det är en glamorös värld i en oglamorös industri. Du vet, så det blir nästan så här som du lever i en bubbla. Och någonstans så gör det dig också ödmjuk, eftersom att jag kan flyga liksom business en dag och sen är jag på tunnelbanan nästa dag. Du vet, det är
kontraster,
så här, jag har kontrasten mellan de här två olika världarna, och någonstans så tycker jag ändå det viktigaste är att bara ha fötterna på jorden. Jag tror att vara en bra person, för att jag tror det tar dig längst liksom.
Mm.
Men sen i den här branschen så ser man ju hur folk ändras och formas, för de tror att de behöver liksom vara på ett sätt eller liksom armbågarna utåt för att klättra snabbt, eftersom det är en väldigt konkurrensutsatt industri. Det är många som vill det. Det handlar om mycket pengar, det handlar om stora brands, det handlar om liksom, det är en industri där många vill vara i liksom. Och då blir det ju oftast lite smutsigt.
Mm. Jag tror lite som du säger, att ärlighet och snällhet vara längst. Mm. För at the end of the day, we're all people. Alltså vilka beslutsfattare det än är, så är det så här. Är de någon man ens vill jobba med oftast och är bra människor, så kommer de se bra människor. Mm. Eller det brukar förhoppningsvis vara så.
Ja.
Men jag vet att du har ju varit väldigt aktiv och driven för att få modebranschen mer inkluderande. Mm. Och liksom velat bryta normer. Och det sa du att du redan brann för tidigt. Hur har den resan sett ut?
Jag tror att den har varit rolig att se framförallt. Men det var väldigt svårt i början, eftersom att jag är en person som gillar och säga vad jag känner och tycker, men ibland måste man typ hålla tillbaka, eftersom det här är en sån hierarkisk industri på något sätt. Så du behöver liksom spela dina kort rätt på något sätt. Och jag kände någonstans att där och då, när jag inte hade åstadkommit så mycket men satt ändå på väldigt mycket tankar, att det inte var rätt att ta den platsen och kunna kommunicera det, för jag har inte, även om man kan göra det, men jag kände för mig själv att jag så här, okej, men vem ska lyssna på mig om jag inte åstadkommer någonting? Men sen när min karriär börjar liksom ta fatt och jag börjar göra vissa stora saker och till och med historiska saker, så kände jag någonstans att jag vill ju göra det lättare för nästkommande generation. Eller om jag satt på andra sidan, du vet, hur skulle jag vilja bli bemött eller så vidare. Så någonstans kände jag bara så här, okej, men man vill väl kanske alltid göra där man jobbar och där man syns lite bättre. Så då kände jag bara så här, okej, men jag ska börja liksom kommunicera och se vad jag tycker och tänker, mina tankar liksom kring det. Och jag tror jag också gjorde det på ett väldigt bra sätt, eftersom att jag pekade inte finger. Det var inte liksom så här, de här gör fel, även om vissa gjorde liksom fel svart på vitt. Det var mer liksom så här, okej, men varför händer det här problemet? Mm. Hur kan vi vrida på det? Hur kan vi prata? Hur kan vi våga liksom lyfta de här ämnena och prata om det? Hur kan vi påvisa att mångfald liksom, i business och organisationer liksom, kan öka the top line och så vidare. Det finns ju studier och det finns många case där man har sett att liksom, ju mer diversity du har på en arbetsplats, desto bättre resultat blir det. Du vet, företag växer, det blir en attraktiv liksom, arbetsplats. Folk vill ta del av det, folk vill tillhöra någonting som gör det bättre för samhället och så vidare och så vidare. Så det var väl mer att så här, okej, men om företagare inte tänker på enskilda individer, hur kan vi få dem att tänka på att de kan öka sina siffror men ändå göra en good purpose typ. Så jag svängde om det lite i kommunikationen för att det ska bli intressant för dem också. Och då börjar ju folk lyssna självklart.
Ja, istället för att du pekpinne.
Ja, exakt.
Ja, för den brukar, då är folk bara nickar och så lyssnar de kanske inte liksom, utan precis. Det ska checkas av en box.
Exakt, så det var mera typ så här, påvisa att så här, ja, men ni är globala bolag, ni borde liksom inkludera mer, ni borde kanske anställa på ett visst sätt. Men också att så här, där och då, eller nu fortfarande, finns det vissa folk som tror att mångfald bara handlar om, liksom, speciellt i min bransch, att man sätter etniska människor som de kallar det, jag tycker det är dåligt ord att använda, men på kampanjer och så vidare för att påvisa att man har mångfald. Men egentligen det är inte det det handlar om.
Nej.
Alltså mångfald och inkludering handlar om liksom dina kärnvärden i organisationen. Förstår du? Det handlar inte bara om etnicitet, utan det handlar om hur många kvinnliga chefer har ni. Hur anställer ni? Hur ser det ut? Du vet, hur ser åldersspannet ut mellan allihopa? Du vet, det är så många olika parametrar som man kan, som alla behöver.
Ja,
du vet,
verkligen.
Det handlar inte bara om en viss typ av grej som vi påpekar, utan det är hela organisationen. Och om du får till det där uppe, så lovar jag att du kommer inte ha något problem där nere, du vet.
Det
säger sig själv, du vet. Men det man ofta ser är att de kommunicerar någonting utåt, men sen när du skrapar och ser organisationen så ser den ut på samma sätt. Alla ser typ likadana ut.
Och tycker du vet. Typ samma.
Tycker samma. Anställer samma. Du vet, det funkar inte. Hur ska man kunna ha utrymme för en ny kunskap om man aldrig släpper in nytt? Du vet.
Olika, som du sa. Precis, man tycker olika, för då blir det också olika. Annars blir det samma hela tiden. Samma outcome också.
Ja, precis.
Eftersom att man märker ju mer olikheter man träffar oavsett bakgrunder eller vad som. När man tycker olika, det är ju då det blir friktion och rolig dialog. Man kommer fram till andra grejer. It makes sense.
Ja, liksom. Eller man lär sig ju.
Åtminstone exakt.
Man kan fråga liksom, innan man printar ut någonting worldwide. Liksom.
Ja.
Så mycket skada kan stoppas redan innan den sker om man tänker på de här grejerna. Så det är väl det. Och sen kände jag bara så här, okej, men nu har jag en plattform, jag kan prata om de här grejerna. Och jag känner någonstans att jag vet inte, jag hade typ mer confidence i det, att det jag pratar om, det är inget liksom provokativt eller typ så här offerkofta eller typ så här lägga skuld på andra, utan det handlar mer om så här, okej, men hur kan vi göra våran industri och saker som vi tycker om bättre? Alltså det handlar bara om det, och sen att mode ska ju alltid representera det samhället vi lever i, och när det inte gör det, då blir det ju problematiskt. Och jag säger inte att man inte kan ha en viss typ av size, whatever, du vet. Det kan du också ha. Men släpp in de andra också. Alltså, det handlar ju bara om det.
Gud,
alltså, öppna upp lite för de andra också, så de också känner sig inkluderade. Det är bara det. Det är inte mer än så.
Och känner igen sig med varumärket.
Ja, exakt.
Det är ju det, för det speglar ju inte samhället annars.
Nej.
Det blir så skevt. Det blir så en liten minoritet.
Exakt.
Och du har ju hunnit skriva en bok också. Alltså, du har hunnit göra så sjukt mycket. Det är som du sa, hur många liv har du haft hittills?
Ja, man kan tänka sig det.
Den motvilliga modellen. Alltså, hur kom det sig att du skrev en bok?
Det var ganska random. Jag tror inte på tur. Jag tror att du skapar din egen tur. Och när jag hade, liksom, jag bodde i New York. Jag var på toppen av min modellkarriär. Jag levde verkligen drömmen. Men jag var ju inte glad. Det var väl där någonstans som var så här. Den här lilla pojken från Bäckby ser sig själv på Times Square, pryder liksom billboards, är i alla tunnelbanor, bor mitt på Manhattan. Du vet, jag levde det livet, men jag var inte glad, och det handlar väl om tomheten, och att jag någonstans, jag tycker om det jag gör, det var inte det, utan det kändes bara jag, alltså det finns ingen mening med det jag gör, det finns ingen större liksom purpose med det jag gör, det handlar bara om att typ så här, se bra ut, tjäna pengar, that's it. Så jag behövde typ något djupare, någonting att ge tillbaka, någonting att göra för andra typ. Och då började jag liksom föreläsa, och då tänkte jag någonstans att jag vet problemet som vi typ ser just nu som helt kaos i världen, men framförallt i Sverige, om folk som väljer liksom fel väg, vad kan man göra, vad beror det på liksom? Och där och då så var det så här, okej, men det är oftast två vägar. Antingen blir du rapstjärna eller du vet fotbollsspelare, det är oftast de man hör från i förorten, eller så är du duktig på studier. Och jag bara så här, men det finns ju jättemånga yrken och många andra saker som du kan bli väldigt duktig på, men ja, att folk inte, du vet, de är inte typ medvetna, och jag var inte heller medveten. Vadå? Du kan jobba inom modeindustrin som typ stylist. Mm. Alltså ingen vet att du kan jobba som stylist. Nej. Eller typ ingen vet att du kan jobba med sociala medier, eller ingen vet att du kan jobba med så här, det finns hur många yrken som helst där man är bara inte medveten om att man kan göra det, du vet. Man vet bara de här traditionella sakerna.
Man är bara lärd så.
Exakt. Mm. Så då var det mer att jag så här formade min föreläsning att det, alltså bara för en dörr stängs betyder inte att andra inte kan öppnas, och att bara för du har en dröm betyder inte att du kan få en ny dröm. Så jag började prata om de grejerna, att från min dröm var ju fotboll, och nu gör jag någonting helt annat men brinner för det också.
Mm.
Du vet, så nu har jag ju fått nya drömmar, fast det var min första dröm liksom. Mm. Och min första dröm gick inte igenom, men även fast de andra sakerna inte var min dröm, så blev de ju min dröm sen. På olika sätt, att om jag kunde resa, träffa nya människor, nya kulturer, lära mig saker, bo på platser. Det var ju saker som jag drömde om också där och då. Jag visste bara inte hur jag kunde nå det på ett annat sätt liksom.
Exakt.
Och då började jag prata om de här grejerna, och sen kom jag i kontakt med en förläggare som hade hört det jag hade pratat om, och hon bara, det är helt sjukt vad du har åstadkommit, och varför vet jag inte vem du är? Jag bara, I don't know, du vet, många tror att jag bor och kommer ifrån utlandet. Många trodde att jag var svensk, men jag bodde utomlands. Men de refererar inte mig till Sverige på något sätt. Och sen när jag väl kom hem och började synas och höras och prata här, så började folk förstå att jag var svensk, du vet. Och,
mm.
och då sa hon så här, okej, men du måste skriva en bok. Det är sjukt, vet du. Och jag skriver en bok, alltså jag vill inte skriva en bok typ. Och det var väl också för att jag är en väldigt reserverad person kanske.
Mm.
Det tar lite tid att lära känna mig, men sen när man lär känna mig så ser man andra sidor. Och jag kände bara, okej, men jag kan inspirera andra, och jag känner det någonstans att jag har, eller det är viktigt att berätta en sån här historia när man kommer från där jag kommer och har gjort vissa liksom milstolpar, som den första. Och då är det viktigt att så här, ja, men vad lärde jag mig? Vad kan jag liksom pass down? Och då sa jag så här, okej, jag går med på det och gör det. Och då jag visste inte, så jag frågade inte ens vad det var för förlag, ingenting. Du vet, jag bara, ja, jag gör det. Och sen är det ju Nordstedt, och Sveriges äldsta och största förlag.
Ja, liksom.
Och sen från där så blev det så här, okej, Bonnier vill också göra. Så det blev värsta grejen kring det också. Och jag var bara så här, okej, men det kändes bäst med Nordstedt, så det blev dem. Även om jag inte har någonting emot Bonnier. Så blev det dem, och det kändes rätt. Sen gjorde jag det och släppte den boken. Och det blev ju väl också en succé, liksom, så det var kul.
Och din senaste passion är ju faktiskt att du är inne i skönhetsbranschen.
Mm.
Och det kommer väl lite efter corona att du lanserade.
Mm.
Hur uttalar du varumärket? För jag vill inte säga fel.
Ja, Melion.
Melion. Mm. Det är inte svårare än så.
Nej, det är inte svårare.
Ja, vad bra. Ja. Och kan du inte berätta lite, vad gör att ni sticker ut? För att det är ju skönhet framförallt för män.
Nej, unisex.
Ja, det är det.
Det är unisex.
Ja, men vad bra, för jag känner det. Alltså, det är samma hud.
Ja, eller? Det är lite skillnad. Det är lite skillnad. Så rätt ska vara rätt. Det är, alltså, män har tjockare hy. Män har mer kollagen i sin hy.
Är det så?
Och män har hår i ansiktet. Alltså
ja, det är klart. Ja, ja.
Så därav så behöver män oftast mer fukt i sina produkter. Men eftersom att kvinnor, män blir lite som vinet här, så det är orättvist i den här fasen.
Ja.
Men kvinnor har ju bättre produkter på marknaden. Så det jag lärde mig under modellandet var använd bara kvinnliga produkter. För att de är de bästa produkterna. Eftersom de ger mest eller bäst resultat. Typ. Så det var väl det jag lärde mig. Men nu har man ju kommit så långt fram i själva utvecklingen och allt. Så jag kände bara så här, okej, okay, ska man vara nytänkande och rätt i tid? Och om det är det enda som skiljer sig, ja men boosta produkterna med bra ingredienser som ger tillräckligt mycket fukt och så vidare. Så kan båda använda dem.
Mm.
För vadå?
Ja, för jag behöver massa fukt också.
Ja, men också att vadå? Som man har det väl oftast blivit så här, om man har flickvän, man är så här, okej, men kan du applicera det här på mig? Du vet, man vill inte ta tag i det själv. Och, men man tycker att det är väldigt mysigt och man vill göra det för det är nice, du vet. Det är nice att ta hand om sig själv.
På alla jag tycker det är jättenice när en man tar hand om sig.
Ja, jag tycker också det är viktigt.
Det tecken på självkärlek.
Exakt. Så det var väl, det var därifrån jag lärde mig mycket av hudvården, men också från min kultur. Min mamma sa alltid till mig att det var viktigt att jag tog hand om mig själv. Att du alltid måste se liksom, representabel ut, att du alltid måste vara liksom, ja, komma med kammat hår, vara ordentlig, du vet, upp med byxorna, du vet, hela den grejen. Så hudvård har väl kommit ganska naturligt på så vis, men också att man har en annan typ av hud. Så den behöver liksom underhållas på ett annat sätt. Så när jag var liten så kom jag alltid med liksom produkter till fotbollsträning och så vidare. Och alla bara, ah, men varför behöver du det här? Okej, men för jag har svart hy och jag blir torr. Och du vet, jag har afrohår så jag måste ta hand om det på ett annat sätt. Du vet. Och det var väl en struggle för att någonstans så blev man återigen så här, ja, men utanför, annorlunda på grund av det. Men sen också att skönhetsbranschen har liksom glömt bort en hel majoritet av människorna i världen för att bara fokusera på ett ideal som då har varit liksom, ja, men det västerländska idealet.
Mm.
Och jag kände någonstans här, okej, men om 90% av världens popularitet har mörker i hudtonen, varför fokuserar ingen på dem?
Mm.
Och det jag gjorde med Melion var mer så här, låt mig fokusera på de 90, men jag vill inte exkludera någon. Så för mig är det viktigt att även om jag fokuserar på problematik som förekommer oftare i mörkare hud, betyder inte att någon annan hud inte kan använda produkterna. De kan fortfarande använda produkterna eftersom jag jobbar med ekologiska och bra syntetiska ingredienser. Men jag vill lyfta en minoritet som egentligen är majoritet i världen och påvisa att skönhet borde tilltala allihopa. Och att den här typen av demografi som vi inte ser i liksom premiumsegmenten i butiker eller på olika ställen bör komma dit också. Mm. Och bör få känna sig inkluderade och bör få se en kampanj där de kan se att en tjej med krulligt hår också är vacker eller whatever.
Speciellt liksom. Också som du sa, majoritetspublik, det är ju det som är.
Yeah.
Att inte fler tänker så.
Mm.
Att man tänker på den här lilla minoriteten. Alltså.
Ja.
Ja, det och för vad jag kan tänka mig att ni sticker ut i skönhetsbranschen.
Ja, verkligen.
Att ni gör någonting som inte de flesta gör.
Nej, precis. Det blev väl det. Och när jag lanserade under pandemin, då var det så här, okej, men shit, vad kommer folk tänka? Du vet. Men jag kände också typ att så här, jag vet inte. Det kändes som jag hann tänka väldigt länge på många olika aspekter. Alltså hållbarheten, inkludering, mångfald, gör någonting unikt. Alltså, du vet, oavsett vem du är, när du ser den här förpackningen eller flaskan så ska du bara så här, vilja ha den oavsett vad som är i. Du vet. Så det var väldigt mycket så här, perfektionism till alltså, fingertopparna. Och det var också jobbigt till slut. För jag var så här, nej inte nu, inte det där.
Du ville ha den perfekt.
Jag bara var den perfekt alltså.
Men du får ju väldigt mycket omnämningar, omskrivningar och sånt där. Ja. Har det varit mycket organiskt att folk tipsar? Och...
ja, det har varit mycket organiskt. Framförallt traditionell press. Men sen, ja, när man är en startup så vrider man och vänder varje krona. Och vi har ju liksom ingen ingen backning, så vi gjorde det här själva. Wow. Jag tog in alltså majoriteten av mina egna sparpengar liksom och ville göra det här. Men också för att påvisa att ja, men det är lätt att leka med någon annans pengar, men svårare att leka med dina egna. Så någonstans så ville jag också bygga upp ett case där jag någonstans lärde mig och om kunna se vad jag gjorde och hur man gör det på liksom rätt sätt. Jag tror att vad som gjorde det unikt med Melion, eller vad som gör det unikt, är att vi tänkte 360 från liksom första start. Vi tänkte liksom att den identiteten, det grafiska och hela liksom formspråket ska klicka. Men också att vi jobbade från min dualitet. Jag är född i Sverige, kommer från Ghana och Togo och Västafrika. Vad finns de bästa ingredienserna? Jo, i Afrika, om vi tänker generellt. Okej, vad gillar jag för typ av estetik? Vilken estetik är mest populär i världen? Typ, okej, men det är oftast liksom, ja, men skandinavisk typ av estetik. Okej, om vi kombinerar de här två olika världarna, hur ser det ut då? Boom, vi får något helt nytt som folk inte har sett. Du vet. Så leka med dualiteten som blev intressant, men också storytelling kring varför jag gör vad jag gör. Den är autentisk, jag har levt det, jag gör det. Så det är inte bara en story jag hittar på, utan det är så här, det finns levande bevis och exempel på att jag har gjort det jag pratar om. Och sen från det mer så här, okej, men hur tänker vi nytt? Och då är det så här, okej, men varför ska vi ha två olika produkter för både män och kvinnor? Slå ihop dem. Om alla jobbar med plast, varför jobbar inte vi med glas? Alltså att hela tiden, du vet, försöka göra någonting för att sticka ut. Okej, majoriteten har för mycket produkter. Varför behöver du ha en 13 step för att ha en healthy good looking skin? Vad är bare minimum? Okej, skala ner det. Ja, vi lanserade med 4 produkter. Du vet, så det var hela tiden, du vet, att
spottom.
Ja, men också att det är min lifestyle. Alltså att bygga den kring min lifestyle. Jag kan inte gå runt med 13 produkter.
Du vet,
ja, det finns folk som
liksom vill.
Ja, du vet, nej, men jag vill kunna flyga med dem. Okej, men då gör vi alla 60 ml. Men också typ klänsen är oftast alltid ful. Hur kan vi göra den snygg? Varför behöver vi ha alla i olika storlekar? Varför kan vi inte ha samma? Du vet, förenkla saker typ.
Verkligen.
Och sen less is more, att kunna undervisa att det handlar inte bara om produkten, även om produkten ska vara bra. Det handlar om hur lever du. Du kan köpa vilken produkt som helst, men om du sitter och röker eller dricker på helgerna, jag lovar, det kommer inte ge dig det resultat. Alltså,
det.
Hudvård är liksom förebyggande, så du måste jobba kontinuerligt med det, så kommer du få resultat. Men också att folk använder för mycket produkter. Skala av. Om du räknar, alltså om varje människa räknar hur många produkter de använder, så är det kanske, jag tror att det är snitt typ 13 produkter per människa. Och kvinnor ska vi inte ens prata om. Alltså många kvinnor ligger kanske på, ja, men 18 produkter. Ja. Men då menar jag allt.
Shit.
Alltså jag menar allt.
Men jag är nog, jag är jättedålig. Ah, ja, okej.
Okej, nagellack, shampoo, balsam, stylingprodukter, makeup, läppstift. Och huden är våra största organ. Och jag tror inte, i din hudvård är du väldigt picky. Folk kollar på inkelist, du vet, folk tipsar. Okej, men du skiter i kanske din roll-on. Vilket som är ännu viktigare. Du vet, så. Och sen förstår de inte varför de får problem. Men det är så här, okej, men du vet att ditt shampoo eller balsam kan skapa problem i din hy. Så det handlar mer om så här, skala av. Du kanske inte borde använda någonting och bara få din hud att komma tillbaka. Och sen sakta börja applicera. Eller typ så här, okej, om du har akne, fokusera bara på akne. Fokusera inte på glow, akne, du vet. Alltså, ja, allting på en gång, du vet. Det är så här, skala av, gör det enklare.
Ja, det är faktiskt svårt med hudvård.
Ja,
om man inte är nördig inom det. Allt jag köpt är på grund av att andra har tipsat, för att jag är så okunnig.
Ja.
Så jag säger, jag vet inte ens, det finns en djungel. Hur ska jag ens börja med varumärke? Jag är lite som du är inne på, att man borde titta på vad det innehåller.
Ja.
För det som du sa, en deo eller liksom, vad som är, det går ju rätt in. Ja. Men vi tänker på vad vi äter.
Exakt. Exakt.
It doesn't make sense.
Nej, allting hänger ihop. Yeah. Så det handlar om hur du lever. Och därifrån liksom, okej, vilken produkt kan jag använda i min lifestyle som funkar? Och har jag någon problematik, hur tacklar jag det problemet först? Och sen därifrån kan jag bygga på. Sen är det alltid roligt att testa. Vissa gillar att testa, du vet. Och då är det så här, okej, men använd slut den först. Och sen kör ut den, för att du kanske kommer få en liten outbreak eftersom att nu applicerar du någonting nytt och kroppen måste vänja sig med det och sen måste du fortsätta. Så det folk gör är att nu får de en outbreak och shit, nu måste jag laga outbreaken och nu lägger de på någonting nytt och det blir bara kaka på kaka på kaka. Och sen är du inne i den här, alltså det är ett rabbit hole.
Ja.
Sen du bara inne i en ond spiral. Och då är jag såhär, när man är inne i den onda spiralen, cut everything.
Mm.
Och börja om från början, liksom.
Och keep it simple.
Ja, verkligen. Less is more, alltså.
Ja, men bra, bra tips. Sen tänker jag, jag älskar ju också självutveckling och är riktigt nörd inom det och du sa att du gillar det och sen har du ändå varit med om så mycket i livet. Vad skulle du säga alltså, driver dig? Vad är din drivkraft? Vad får dig att pirra till i magen?
Alltså nu har jag ju insett eftersom jag har kartlagt mitt liv, jag tror det var efter boken jag började förstå lite mer vem jag var. Alltså det var nästan som om jag var hos en psykolog när de la ut mitt liv, du vet. När man sätter ihop en bok så sätter man ihop det i olika scener. Så när de la ihop mitt liv, då var det så här, har jag ens gjort det här? Alltså, det är fett weird, du vet. För i mitt huvud är så här, det är en blessing and a curse också. Och jag är medveten om det. För mig handlar det mer så här, vad är nästa? Vad är nästa? Vad är nästa? Vad är nästa? Jag njuter inte av mina stunder i vad jag åstadkommer eller vad jag gör. Utan det är alltid så här, okej, nu har jag gjort det, nästa.
Det är lite synd.
Det är synd. Men som jag sa, det är en blessing and a curse. Och det som får mig att vakna upp och göra mer är på grund av det. Men för att jag ska kunna få ro och frid, vilket jag inte hade där och då, är att jag måste göra någonting som inte bara gynnar mig utan gynnar andra. Så när jag gör förändring så alltså, jag förfylls. Det är det som gör att jag orkar fortsätta. För det är inte för mig. Det har en bigger liksom, purpose.
Mm.
Så jag tror att mitt kall är förändring.
Fattar.
Ja.
Och för tips till dem som kanske, en dröm krossas, för jag tror att alla är med om det någon gång.
Ja.
Vad har du för tips för att resa sig igen eller komma tillbaka och hitta en passion?
Alltså, jag lärde mig också typ att när man pratar om allt som har med liksom psykisk ohälsa eller man tappar hoppet, man tappar sina drömmar, då behöver man gå back to basic. Och back to basic, många förstår ju inte det, men det är det enklaste egentligen. Och det handlar om att oftast när en dröm är krossad eller whatever, man isolerar sig själv. Man vill inte träffa människor, man vill inte prata med människor. Så det du ska göra är tvärtom. Du ska ut, du ska träffa människor, du ska vara med människor som ger dig energi. Du vet, sök efter energi som inspirerar dig och så vidare. Och sen träning. Bara träning är liksom första steget för att komma i en positiv spiral. Mm. För mycket handlar om ditt tankesätt. Tänker du bra, så gör du bra. Okej, tänker du dåligt, så går det dåligt. Så det är liksom så här simpla saker, men det är lättare sagt än gjort. Men när man är i det här skedet så måste man någonstans så här, okej, men det är också inte hela livet.
Nej.
Det är en minimal aspekt av ditt liv. För i slutet av dagen, återigen, så blir det så här. Jag kommer kanske leva i, I don't know, 50 år till om allt går som det ska. Liksom. Alltså det är jättelång tid.
Ja, det är det.
Det är otroligt lång tid. Och sen börjar jag kolla på också så här, okej, men hur länge har jag ens varit vuxen? Alltså vi ser, man blir myndig i hela världen när man är 21.
Ja.
Okej, jag är 32 idag. Alltså jag har inte levt där jag tagit egna beslut och från ett vuxet perspektiv navigerat i mitt liv. Alltså jag har inte gjort någonting, alltså det är bare minimum.
Du får mig känna mig ung, jag är lika gammal. Vi har så mycket kvar.
Ja, du har jättemycket kvar. Alltså, varför har vi så bråttom? Du vet, vi har ju hur mycket, alltså om du åstadkommer det du har gjort nu, okej, okay, då kan du räkna hur många år du har kvar.
Shit.
Och göra Oprah. Någonting. Ja, men förstår du? Det är så här, när man sätter det i perspektiv och det är så här, en negativ grej händer, okej, okay, ja, det är liksom jobbigt, men fattar ju mycket mer positiva saker det kan hända. Vi fokuserar ju hela tiden. Det negativa tar ju alltid över det positiva. Det är så här, jag hade jättedåligt år. Okej, men när du börjar räkna hur många bra saker som händer på året, då är det så här, okej, shit, det var inte så dåligt år ändå.
Mm. Vi fokuserar typ, på det. Förstår du? Du, det man minns. Man minns
ja,
inte det
du minns ju inte det bra. För det är det jag menar. Det blir så här, nästa. Ah. Shit, du vet, endorfinerna bara kickar in. Allt är så bra, du vet. Skit nice, okej, men hela den sommaren du hade nice då, och sen hände det en vecka där du fick problem, så då har det tagit över hela året. Det funkar inte så. Och om du inte visste hur det kändes att ha sådana stunder, så skulle du inte uppskatta de positiva. Jag tror mycket på liksom så här, det måste finnas negativt och positivt.
Ja,
du kan inte bara, ja, du kan inte bara ha liksom positivt, för att annars du kommer inte uppskatta det.
Nej.
Så i slutet av dagen, om hela året bara var bra, då är det inte kul längre.
Nej, jag håller helt
du med. Behöver ha lite setbacks för att så här, okej, shit. Många entreprenörer tror jag blir duktiga entreprenörer för att de blir duktiga på att leva ovisst och obekvämt. Och du behöver det för att kunna växa.
Och typ tackla setbacks.
Ja, du måste. Du måste, alltså det går inte annars. Alltså jorden är inte formad på det sättet. Du behöver friktion. Det är samma med en planta. Den kommer inte, du vet att den kommer växa, men du behöver vattna. Och sen en dag ser du hus här. Sen du bara, shit, du vet.
Du har rätt. Ja. Och allt handlar om hur man tacklar setbacks och inte lägger sig ner och bara vill dö, typ.
Nej, för att i slutet av dagen, du har aldrig förlorat.
Alla har ju setbacks.
Ja, ja. Det finns ingen människa som inte har problem.
Nej.
Typ när jag började förstå det var jag så här, okej, men du vet, my issues is so small. Du vet, när man sätter det i perspektiv, det är så här, okej, du har ingen aning vad folk går igenom.
Nej.
Du vet, du ser bara vad folk vill att du ska se. Ja, du bara, jag önskar att jag hade hans liv. Sen bara, okej, när du får veta personens liv, bara nej, aldrig, det spelar ingen roll. Jag skulle aldrig vilja ha personens liv, du vet.
Nej, alltså jag lyssnar på Jada Smith.
Ja?
Hennes avsnitt i Jay Shetty idag. Mm. Det var en sån eye-opener.
Exakt.
Hon var verkligen så här, gått igenom ett otroligt mörker. Och hon bara, man har ingen aning.
Nej.
Man ser en känd person. Alltså så här, det är så intressant när man får höra någon story. Och bara, wow.
Ja, och framförallt också, det tycker jag så här, jag vet inte, vi mäter success i så yttre liksom, aspekter hela tiden. När det egentligen borde handla om inre aspekter.
Gud, ja.
Mm.
Och precis, och jag tycker någonstans hur upplyst en person är i någonting lite högre än det ytliga, kan jag tycka, wow, den personen har kommit långt.
Exakt.
Jag kan respektera sånt, att bara så här, oj, den här personen har jobbat med det här eller börjat tänka i de varorna eller typ så här. För man märker ju då att vilken framgång du än har, om du är uppe i ditt ego jämt, så då är det så här, du är inne i ett liksom ett hål.
Ja, det alltså, spelar ingen roll. Och sen framförallt, jag vet inte, jag är väldigt glad att jag har träffat så många olika människor, både högt och lågt, för där är det så här, i slutet av dagen så ser du så här, okej, det spelar ingen roll. Alltså bolag som omsätter miljoner har också issues. Du vet, människor som har pengar har också issues. Och sen finns det folk som inte har någonting som också har issues. Du vet, alla har problem. Men i deras atmosfär, förstår du? Så man ska inte förminska någons problem oavsett vart det är. Liksom, för att det kan vara mycket för dem där och då. Liksom, så.
Tack snälla för att du ville vara med. Det var sjukt snabbt en timme gick.
Ja, tack själv för att du fick komma. Kul.
Tack. Jag spelar in den här podden på coworking spacet Helio som finns överallt i Stockholm och har även det som mitt kontor. Helio finns på flera ställen runt om i Stockholm som sagt, och även i Malmö. Så letar du efter en kontorsplats och kika på helio.se, men så sitter de även inne på otroliga podcaststudios som man kan boka.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.